Idag lever vi i ett samhälle där det finns en stor förvirring kring vem man är. Har ni märkt det? Människor vet inte vilka de är idag. Och det gör att man inte kan leva med mål och riktning så som man kan om man vet vem man är. Anledningen till den här förvirringen tror jag till stor del handlar om att vi har kapat bort Gud från våra liv och från vårt samhälle. Alltså människan kan inte till fullo fatta vem hon är eller lära känna sig själv om hon inte har kontakt med den som har skapat oss. Det är ganska logiskt egentligen. Men så tror jag att det är. Och till viss del så upplever jag ibland även samma förvirring i Guds församling. Vi vet inte vilka vi är eller ska vara som Guds folk. Och vår förvirring gör inte det lättare för oss att visa omvärlden vem Kristus är. Och därför så tror jag vi behöver tala om det mer idag, vad det innebär att vara församling. Och om du var här i söndags så hörde du kanske att jag sa att jag troligen kommer att tala om det här några söndagar framöver. Vi får väl se hur länge det blir på det här temat. Men det är så jag har tänkt och upplevt att det kan vara läge för det. Jag vill sjunga en sång om min älskade. En sång om min älskade och hans vingård. Min älskade hade en vingård på en bördig kulle. Han plöjde upp den, han tog bort all sten och planterade vin av allra bästa slag. Han byggde ett vakttorn och högg ut ett presskar. Sen förväntade han sig goda druvor, men vingården gav dåliga. Ni Jerusalems invånare och judamän, döm nu mellan mig och min vingård. Vad hade man kunnat göra mer för den än vad jag redan har gjort? Härskarornas herres vingård är Israel och Judas folk den plantering han älskade. Han väntade sig rätt men fann istället orättvisa. Han väntade sig rättfärdighet men hörde bara nödrop. Det här är ifrån Jesaja i Gamla testamentet kapitel 5. Och idag så läste jag ur en bibelöversättning som kom ut för några år sedan bara som heter Nybibeln. Och den här texten jag läste, den är kopplad till en annan text som vi strax ska läsa. Idag vill jag tala om vinodling. Jag är absolut inte så kunnig på det här, men då får jag ju läsa här i ordet istället och försöka liksom ta till mig de här kunskaperna vi kan få därifrån. Vingårdar i Bibeln är en bild för Guds folk. Herrens vingård, läste jag, är Israel och Judas folk, den plantering han älskade. Och har du läst Nya testamentet så kanske du kommer ihåg att Jesus han berättar liknelser om detta där vingården får symbolisera Guds folk eller församlingen. Och budskapet i de här liknelserna, det verkar vara att det är Gud som bestämmer över församlingen. Gud har bara tillfälligt lämnat över ansvaret till sitt folk. Så även om det är vi som gör det liksom fysiska jobbet, vi sjunger och vi spelar och vi ber, vi möter människor, vi vittnar, vi predikar, vi städar, vi hjälper de utsatta, vi kanske hjälper de fattiga. Då, trots att det är vi som gör det här, så är ju ytterst sett församlingen aldrig vår, utan den är Guds. Vi är bara arbetare i någon annans vingård, det är någon annan som äger det här. Men samtidigt så anar vi att ägaren förväntar sig att jobbet blir gjort. Därför leder då Bibelns tal om vingårdar ofta in på ansvar och förvaltarskap. Hur kan man ta hand om den här vingården på bästa sätt? Hur kan man få den att blomstra och varför växer det inte så som man ibland önskar? Vad kommer vingårdens ägare säga när han kommer tillbaka och ser hur det ligger till? Vi har ju fått ett tydligt uppdrag. Vi har ju missionsbefallningen i Matteus evangeliet. Ett uppdrag som baseras på att Jesus är Herre, inte att vi kan. Utan att han är Herre och att han har all makt i himmel och jord. Men att det är han som ger oss det här jobbet. Det är vi som ska gå ut. Och det här kan ju kännas mycket utmanande, eller hur? Speciellt i vår tid när folk liksom är intresserade av andlighet men kanske inte så intresserade av omvändelse och att liksom överlåta sitt liv till Jesus. Det är ju inte så populärt att tala om omvändelse i ett land där vi lär oss hela tiden att vi behöver förverkliga oss själva. Folk frågar inte så mycket efter vad vi i kyrkan tycker eller vad vi liksom har för åsikter. Så länge man inte sticker ut, då är man ju okej, eller hur? Man får tycka vad man vill i Sverige, men du behöver hålla det för dig själv. Då är det ju liksom helt okej. Så länge det inte stör någon annan, utan du bara har det privat. Men hur kan man göra lärjungar och samtidigt vara privat och hålla allt för sig själv? Det får inte jag att gå ihop. Klarar du det, då kan du upplysa mig om det efteråt här. Som församling tänker jag att vi tvingas faktiskt idag att ta oss igenom ett landskap liksom som är märkt av ganska stora hinder, men få vägar att gå vidare på. Och då blir det här ännu viktigare, tänker jag, att vi faktiskt klurar på det här och funderar på det här. Vad ska vingårdsägaren finna när han kommer tillbaka och förväntar sig resultat? Hur ska vi nå ut? Hur kan vi göra någonting nytt? Är det ens möjligt? Jag tror att trots att vi verkligen behöver fundera på det överallt i Sverige och även här i Lindesberg, så behöver vi då påminna oss om Jesu ord. Han säger till oss, utan mig kan ni ingenting göra. Och med det sagt så vill jag att du som orkar står upp med mig i respekt av Guds ord och också för att du får lite syre i lungorna. Och så ska vi läsa ifrån en annan vinberättelse, och då läser jag ifrån Johannes evangeliet kapitel 15. Där är det Jesus som talar och han säger så här: jag är den sanna vinstocken och min fader är trädgårdsmästaren. Han skär bort varje gren i mig som inte bär frukt, och han beskär de grenar som bär frukt så att de kan bära ännu mera frukt. Ni har redan blivit beskurna genom det ord jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. En gren kan inte bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. På samma sätt kan inte heller ni bära frukt om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han mycket frukt. Men utan mig kan ni inget göra. Den som inte är kvar i mig blir bortkastad som en gren och vissnar. De ska samlas ihop och kastas i elden och brännas upp. Men om ni är kvar i mig och mitt ord är kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Därigenom blir min fader förhärligad att ni bär mycket frukt och blir mina lärjungar. Så som fadern har älskat mig har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni lyder mina bud är ni kvar i min kärlek på samma sätt som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er för att min glädje ska vara er, så att er glädje blir fullkomlig. Och detta är mitt bud, att ni ska älska varandra på samma sätt som jag har älskat er. Det finns ingen större kärlek än att man offrar sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör det jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, för en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt som jag har hört av min fader. Ni valde inte mig, utan jag har valt ut er till att gå ut och bära frukt som består. Då ska fadern ge er vad ni än ber om i mitt namn. Detta är vad jag befaller er. Ni ska älska varandra. Varsågod, sitt. Den här gången talar Jesus lite annorlunda om det här med vinodling. Sammanhanget är allvarligt. Lärjungarna och Jesus har ätit den sista måltiden tillsammans, och han har börjat tala om för dem att han kommer att lämna dem, att han ska dö, och de fattar inte vad han menar. I kapitel 14 kan du se att de är väldigt förvirrade, de har många frågor. Den här texten är en del av vad vi ofta kallar för avskedstalet i Johannes evangeliet. Det är liksom innan påsken riktigt drar igång och passionsdramat börjar utspela sig. Innan de går in i Getsemane, då finner vi detta om vinstocken. Det är liksom en del av Jesus sista undervisning till sina lärjungar. Jag tänker att visst är det väl så att när vi tar avskydd av folk och inte vet när vi kommer se dem igen, eller kanske till och med vid en dödsbädd när man skiljs åt på riktigt, visst är det så att då säger vi det allra viktigaste till dem vi lämnar. Det tänker jag också är här vad Jesus gör. Där han liksom lämnar någonting med dem. Han talar om hur de ska leva vidare. Lärjungarna skulle nu snart befinna sig i vingårdspositionen. De ska fortsätta arbetet som Jesus drog igång. De ska bli och vara förvaltare av hans verk, hans församling, tills dess han kommer tillbaka. Och då skulle man ju kunna tänka sig att Jesus skulle ha gett dem tydligare instruktioner. Jag tycker det är jätteintressant att fundera på egentligen vad Jesus säger här. Man skulle kunna tänka sig att nu får de ett, liksom, vad ska man säga, ett pep talk. Nu är det läge att dra på grovhandskarna. Nu ska vi börja gräva här i den här vingården och satsa allt. Jobba hårt. Och de som inte gör det, de kommer att få sitt straff. Det skulle man ju kunna tänka sig, eller hur? Det gör han inte. Han skulle också kunna ha sagt att om ni inte gör exakt som jag har gjort, då kommer ni förstöra mitt verk. Det säger han inte heller. Han talar om kärlek. Och han talar om att förbli i honom. Och han talar om att lyda. Så skulle jag sammanfatta det här vi läste egentligen. Jag tycker att det är mycket intressant. Vi får ett annat perspektiv på livet i vingården. De andra liknelserna handlar om att vingården är Guds rike. Där de som arbetar är församlingen, Guds folk. Men i den här liknelsen är Jesus vinstocken och Gud arbetar på vingården. Det är Gud som jobbar genom att ansa. Det är nästan som man skulle kunna ana, om man vill dra det här långt, att Gud är den som sliter. Den gren som inte bär frukt skär han bort, och den som bär frukt jobbar han med så att den bär mer frukt. Ni är bara grenar som sitter fast i mig, säger Jesus. Ja, skulle ni ramla av, då får man slänga er på elden, för ni kan inte göra någonting utan mig. Men var inte så oroliga för arbetet på vingården. Er främsta uppgift för allt annat, det är att bli kvar i mig. Precis som en lampa är värdelös om man inte sätter den på hållaren. Eller precis som salt som inte har någon sälta kvar. Precis så är det ju med oss. Är vi inte kvar i Kristus, då är det kört. Vårt främsta kall, grunden för församlingens existens, det är att bli kvar i Jesus. Och man kan ana att samma sak återkommer. Jag menar, han säger ju det här på olika sätt, Jesus. Han säger ju också att de främst är hans vänner, inte hans tjänare. Alltså, det är inte så Jesus ser på dig. Som att du ska vara någon slags arbetare bara. Du får vara vän med Gud. Det är liksom din första kallelse. Så därför ligger ju allt det här mer i linje av att vara någon slags relationell aspekt än en slags arbetarrelation. I den här liknelsen beror inte bristen på frukt eller resultat på hur hårt eller med vilken grad av kreativitet vi arbetar i församlingen. I den här bilden är det Gud som arbetar. Om vi inte bär frukt beror det på att vi som gren har tappat kontakt med trädstammen. Jesus säger att orsaken till att man inte bär frukt är att man inte längre får sitt liv från vinstocken. Han säger också, när han talar om att vi är hans vänner, att vi är hans vänner om vi gör vad han har befallt. Så på något sätt så är det ju ändå så att den här relationen som betonas här, den har med görandet att göra. De hör ihop. Han säger att beviset på att man blir kvar i hans kärlek, hörde ni det i vers 10? Beviset på att man blir kvar i Jesu kärlek, det är att man lyder hans ord. Mycket intressant. Så det handlar om att vara nära. Det handlar om relation, det handlar om vänskap. Men det verkar också vara så att Jesus menar att relationen visar sig genom att lärjungarna gör det han har befallt. Det där hör ihop. Det är inte antingen eller. Han säger att han har utvalt oss. Vi har inte valt honom. Han har valt dig. Han har valt dig till att vara hans vän, och så har han bestämt att vi som hans vänner ska bära frukt, frukt som består. Och det här är lurigt. Missionsbefallningen påminner oss om att vi inte bara finns till för oss själva. Men visst kan man liksom få lite prestationsångest om man överbetonar det här. Och om vi ser människor komma till tro, om liv blir förvandlade, om lärjungaskapet tas på allvar, då är det liksom som att då har vi gjort rätt. Om ingen kommer till tro då, då är det ju lätt att tänka att vi har misslyckats. Då behöver vi fundera över det här. Visst tror vi väl att Jesu ord är sanna, eller hur? Han säger, om ni är kvar i mig och jag i honom, då bär man frukt. Glöm inte, jag är vinstocken, ni är grenarna. Gudfadern är vinodlaren som arbetar i vingården. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Om ni är kvar i mig, bär ni frukt. Alltså vi kommer bära frukt om vi förblir i Kristus, frukt som består. Vill man vara ärlig, vilket kan vara mycket utmanande, så tänker jag då kanske vi borde vända på det här. Om vi inte bär frukt, är vi då kvar i Jesus enligt honom själv? Jag tror det är så vi behöver fundera. Om ni blir kvar i mig och i mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det, stod det i vers 7. Helt otroliga ord. Jag har väldigt svårt att tro på det här, jag erkänner det. Visst är det väl svårt att tro på det. Däremot så kan jag fatta att det handlar inte liksom om att jag går ut härifrån eller till och med här i gudstjänsten, ber om en Mercedes och så får jag det. Det är inte den typen av bön och bönesvar Jesus talar om. Det är inte något slags magiskt. Det är något bara infinner sig. Det är inte en slags automat. Ni vet, jag tror att det finns fortfarande, kanske här på ICA då. När jag var liten så kunde man ju gå till en affär och så fanns det en automat och så stoppade man i mynt. Så vred man runt så här så fick man ner en slags leksak. Det är uppenbart att bön funkar inte på det sättet. Jag kan inte stoppa i 5 böner i den här automaten och få det jag vill ha. Men ändå, 4 gånger på 3 kapitel i det här avskedstalet, då säger Jesus att vi ska få vad vi än ber om. Vad är det här egentligen? Om det inte är en sån här automat, så är det ju ändå säkert och garanterat att Jesus menade något med det han sa. Och jag tror att nyckeln handlar om det här med relationen. Jag tror att det handlar om att om vi sitter ihop med Jesus, så att vår liksom livskraft finns i honom, om vi får vårt sav ifrån honom så att vi kan liksom blomstra, då kommer våra önskningar och böner matcha vad han tänker, och då kommer vi också få se det vi ber om. Det är vad jag tror. Han älskar oss. Hörde du att jag läste det? Det står i vers 9 att han har älskat oss som fadern har älskat honom. Han älskar sin församling. Var övertygad om att han älskar Pingstkyrkan i Lindesberg. Tro aldrig någonting annat. Helt klart är det så. innan det här i kapitel 13 så talar Jesus tidigare om att vi ska ta honom till föredöme. Vi ska tjäna som honom. Det är efter att han har tvättat lärjungarnas fötter. Och det är så vi förblir i Kristus. Det är så vi förblir i Jesus genom att göra hans gärningar i den här världen. Jesus tvättade lärjungarnas fötter för att ge dem ett tydligt exempel på att i församlingen tjänar till och med Herren. Det står i kapitel 13. Har nu jag som är er Herre tvättat era fötter, är ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Vad är det då vi ska göra egentligen? Fråga dig, vad har Jesus gjort för mig? Jesus, har Jesus förlåtit dig? Förlåt andra. Har Jesus hjälpt dig i en ekonomisk kris? Hjälp andra som har det svårt ekonomiskt. Har Jesus gjort dig glad? Gör någon glad. Har Jesus räddat dig och gett dig nytt liv? Bli räddningen för någon annan. Har du blivit omhändertagen? Ta hand om någon annan som inte klarar sig själv. Vi är inte bara var och en för sig, utan som församling skyldiga att göra hans gärningar. Principen är att Jesus gav sitt liv för vår skull. Då är vi kallade att ge oss själva till den värld som Gud har älskat. Att förbli i Jesus, det som vi menar att grenarna då måste göra. Det är inte bara att liksom fortsätta sjunga och prata om Jesus. Det är inte bara att fortsätta skriva under på trosbekännelsen. Jag tror att det handlar om att vi behöver ta över Jesu förhållningssätt till världen. Att förbli i Jesus är inte bara att tala om vad han gör, utan att göra som han gör. Det var ju genom det han sa man ser att vi är hans vänner. Och det var ju också så han sa att man är hans vän och man lyder hans ord. Trots att Jesus blev förrådd och förnekad av sina vänner, hatad av den religiösa makten, älskad och sen bortglömd av folket och avrättad av den politiska makten, så förblev Jesus trogen sitt uppdrag. Jesu verksamhet på jorden hängde inte på liksom yttre bekräftelse. Det hängde inte på antal efterföljare eller om han var omtyckt eller om han ens var tillåten. Han hade sitt uppdrag från Gud att ge sitt liv för världens synd. Så att förbli i Jesus handlar inte om huruvida vi är omtyckta av människor och samhället. Det handlar inte om att vara tillåten av staten. Vi ska vara glada för att vi är det. Men det handlar inte om detta. Jesus, han struntade ju i allt sånt. Att förbli i Jesus, att ta hans ord på allvar och att hålla hans bud och bli kvar i hans kärlek, det är att göra det han själv gjorde. Att ge sig själv till världen. Att vara trogen uppdraget även i motgångar. Att inte vända kappan efter vinden beroende på vad som är inne i samhället. Kanske även när det gäller etik. Det handlar om att enträget försöka fortsätta betjäna Lindesberg även om staden inte ens skulle vilja ha vår hjälp. Det handlar om att inte knorra även om vi blir behandlad hårdare än andra organisationer. Det handlar om att ge upp försök att ta från världen och istället ge till världen det vi har. För att det var så Jesus gjorde. Var är Gud idag egentligen? Är vi som församling på rätt väg? Vad kan vi göra? Alltså jag tänker när jag läser det här att om vi förblir i Jesus, då får det sådana konsekvenser att människor kommer att vilja vara med oss. Vi kommer att då göra fler lärjungar, vilket är hårt arbete, samtidigt som det är naturlag och kommer ske av sig självt. Då är det Gud som arbetar i och genom oss. Det kommer också, tänker jag, ibland fokuserar vi alldeles för mycket på antal människor. Jag tänker att frukt handlar också lika mycket om kärlek, glädje, frid i vår gemenskap. Om vi är tajta med Jesus, då kommer människor att trivas med oss. Då kommer man vilja ha det vi har. Och vårt fokus behöver istället vara att liksom koppla an till den sanna vinstocken. Vara kvar i Jesu närhet, då kommer frukt att växa fram av sig själv. Det innebär inte att vi blir lata, vi pillar oss i naven och liksom struntar i ansvar eller att inte arbeta. Det handlar om att förstå rollen. Jag är vinstocken och ni är grenarna. Och jag känner ju inte er. Jag har börjat lära mig några namn. Och jag vet inte hur du känner inför det här. Jag förstår att det här är utmanande. Kanske Jesus behöver liksom befria dig och mig lite från prestationsångest när det gäller församlingsarbete. Samtidigt som han vill bjuda in dig till något dynamiskt. Av att du får livet själv när du också börjar ge det. Han vill bjuda in dig till att göra hans gärningar i världen, oavsett om det är populärt, lönsamt och tillåtet. Han vill få oss att liksom lyfta blicken för att se hur vi kan göra det som är hans vilja här i Lindesberg idag. Amen.